Hej alla radiolyssnare, jag heter Mats Lindblom och är gruppledare för Liberalerna i Tyresö. Idag så kör vi det andra programmet i vår nya programserie Politik i fokus. I det här programmet kommer vi att varje månad gå igenom de viktigaste frågorna i lokalpolitiken här i Tyresö. Vi tar upp de viktigaste punkterna från alla politiska beslutsorgan, som till exempel kommunstyrelsen, alla våra nämnder och så förstås också från fullmäktige, kommunens högsta beslutande organ. I den här programserien så medverkar företrädare från flera olika oppositionspartier för att vi ska få höra lite om olika resonemang och slutsatser. Och i programmet idag så ska vi fokusera på kommunens budget för nästa år. Budgeten beslutas ju varje år av kommunfullmäktige och normalt sett så tas det beslutet i juni månad strax före midsommar. Men det händer ibland att beslutet av olika skäl skjuts upp till hösten. Så blev fallet ett par gånger under pandemin, men så alltså även i år. Men nu har alltså ett fullmäktige till slut beslutat om en budget för nästa år. Det skedde på fullmäktigesammanträdet den 24 oktober. Med mig i studion idag så har jag tre gäster som samtliga är ledamöter i fullmäktige och som också deltog på detta ganska långa budgetsammanträde. Först vill jag hälsa Hannes-Fia Karlsson från Centerpartiet välkommen.
Tack så mycket.
Vad har du för roll?
Jag är gruppledare i kommunfullmäktigegruppen för Centerpartiet. Och ja, man var uppe och talade en del på kommunfullmäktige där när det gäller budget.
Men det har ju varit ett långt förarbete kring det här också med budgeten och det har ju skilt sig lite i år från tidigare år. Vill du berätta lite hur det gick till?
Ja, men jag tänker vi måste först börja från början. Ja. Och det är ju att sossarna gick ut och sa att de bröt styret, eller forna styret, just på grund av att man inte skulle kunna få igenom en budget i juni. Och där fick jag upp med Moderaterna. Och sen så kan man ändå inte leverera en budget i juni, utan vi tar den i oktober. Så det är ju första steget. Sen är ju den process som görs under, alltså få fram hur mycket förvaltningarna behöver för att klara sin drift. Och de bitarna har ju också ändrats. För tidigare så har kommunledningsgruppen lagt en ganska neutral budget. Vad är det förvaltningarna behöver? Och sen så kan politiken få den ekonomi som ligger över att kunna fördela hur man vill då göra olika prioriteringar. Det här året så valde styret att hoppa den processen och att man direkt ger ut styrets budget som grund för oss i oppositionen. Så att man har ju valt att göra en process som är negativ för oppositionen i det här fallet.
Vi har ju vant oss vid att faktiskt få en budget från tjänstemannasidan då, som är helt neutral. Utifrån den utgår från våra egna politiska satsningar, så även när vi satt i styret då. Men nu funkar det inte så. Då ska jag vända mig till dig också, Marie Åkesdotter från Miljöpartiet.
Ja, men hej.
Ja, det här har ju förändrat vårt sätt att arbeta lite med budgeten. Hur har det påverkat oss det här året?
Ja, jag tycker att det har varit rätt svårt faktiskt att veta vad budgeten säger egentligen. Den är väldigt övergripande och som Hannes-Sofia sa så finns det ju inget förslag från förvaltningen. Och vi har ju suttit i styret i 6 år och då är man ju insatt också. Då är det ju vi som fördelar pengarna. Nu vet vi inte. Det är väldigt svårt att se vad pengarna ska användas till. Jag kan ju ändå säga att vi, det forna styret, sanerade ekonomin. Vi tog över den ekonomin med 24 miljoner i underskott tror jag, 2018. Som vi har vänt och gjort otroligt stora överskott varje år. Jag har skrivit ner dem. Ska jag läsa upp dem?
Ja, varför inte? Det kan ju ge en bild av hur det har gått de sista åren.
99 miljoner kronor var överskottet 2019, 194 miljoner 2020, 213 miljoner kronor 2021, 185 miljoner kronor 2022, 118 miljoner kronor 2023. Och i år så prognostiseras ett resultat som är 44 miljoner kronor bättre än budget också. Så att ja, kommunen är stadig kassa kan man ju säga. Nej, men alltså vi har en väldigt god ekonomi jämfört med många andra kommuner. Så låter det ju inte när styret kommunicerar. De säger att det är väldigt tuffa tider och så. Men det är inte min bild.
Vi har ju en tredje gäst i studion också. Det är Heinz Sjögren från Liberalerna. Vad har du för roll i politiken, Heinz?
Jag är också med i kommunfullmäktige, som du sa inledningsvis, och jag är ordförande i Liberalerna.
Precis. Håller du med Marie om det här bedömningen om att kommunen har en god ekonomi?
Absolut. Vi hörde ju Marie räkna upp alla miljoner som vi har gjort de senaste åren. Och då har vi lyckats göra det trots att vi har gått igenom kanske några väldigt svåra år med coronaepidemi. När vi har haft ett krig i Europa som pågår fortfarande. Vi har haft energipriser som har skenat. Vi har haft kraftiga räntehöjningar och en lågkonjunktur. Och ändå lyckas vi väldigt väl att sköta. Så vi har en väldigt välskött ekonomi i kommunen, absolut.
Mm. Man kan ju se det lite också i den budget som faktiskt ändå styret presenterar. Vi har ju någonting som heter uppräkningar, och det är den här, man räknar ju upp budgeten varje år för att kompensera då för bland annat löneökningar och prisökningar och sånt som du nämnde. Och den är på hela 2,9% här i Tyresö. Vad säger vi om det?
Det är också väldigt bra. Till innevarande år så ska vi faktiskt upp med hela 4,1% också. Och det är långt mer än vad många andra kommuner har lyckats göra. Och det är ju som du också sa, det är en kompensation för löneökningar och inflation och liknande. Och att vi till kommande år kan också då skriva upp med 2,9%, det är en styrka.
Mm, det är väldigt bra, för att det finns ju kommuner som gör uppräkningar men inte alls i den nivån som vi har. Och en del har faktiskt noll uppräkningar också, det har man ju.
Exakt.
I det ligger ju ett besparingskrav som inte vi har, så att säga.
Ja.
Det här med att en kommun ska gå plus, vi hörde ju Marie räkna upp en hel del miljoner som har gått plus då. Är det viktigt för en kommun att gå plus?
Ja, så gott som. Dels finns det lagkrav, men sen är det också så att det är en fördel om man kan ha ett plus hela tiden, ett överskottsmål. Och vi har de senaste åren haft 2,0% och nu höjer vi till och med överskottsmålet till 2,5%.
Ja, precis. Och det tror jag alla är med på också, att det är vettigt att göra det. Men vi kan ju också konstatera att de här siffrorna också som vi räknade upp från 100 miljoner upp till kanske 230, att det är långt mer än de här 2,5% också. Så det finns ju marginaler även här i resultatet då.
Med den budget som nu är antagen av kommunfullmäktige som det nya styret la fram, så kommer det se ut som att vi kan landa på 155 miljoner även för 2025 i överskott. Låt vara med en del markförsäljningar och liknande inkluderat i det. Men det är alltså 4,5% till och med.
Mm. Marie var inne på det också, att den inte är så transparent den här budgeten. Då fanns också en hel del buffert där inlagda här. Så att även om resultatet är på 155 miljoner kronor då, som man tänker sig, så finns det bortåt den 59-60 miljoner kronor i buffert där också. Hur ser vi på det?
Det är ju som sagt inte speciellt transparent om man bakar in luft i budgeten också. Och här kallar man det för olika saker i förberedelserna till det här jobbet i alla fall. Men jag har ju nyss berättat om alla omständigheter vi har haft de här senaste åren som har verkligen varit, vad ska vi säga, omvärldsfaktorer. Ändå lägger man in nu till exempel en omvärldsbuffert på 20 miljoner som är egentligen luft som man har inne i budgeten.
Som förmodligen kommer hamna på resultatraden och höja det faktiska resultatet från 155 miljoner kronor om den skulle ligga kvar där.
Ja, men som sagt, de senaste åren har vi ju haft väldiga omvärldsfaktorer som har påverkat vår ekonomi. Och ändå har vi liksom landat, som Marie sa, massa plusresultat år ut och år in. Ändå lägger man in luft nu i budgeten. Liberalerna har ju faktiskt föreslagit att det är dags kanske att Tyresöborna får behålla lite mer av pengarna.
Ja, vi har helt enkelt i vårt budgetförslag så tänkte vi att vi tar bort den där luften. Det finns ändå väldigt goda marginaler i själva resultatet. Och vad skulle det innebära rent konkret då?
Ja, det förslag som vi Liberalerna la var ju att vi skulle sänka skatten med 30 öre. Det låter kanske inte jättemycket, och det är inte heller jättemycket. Det är 49 miljoner totalt sett ungefär, ja, det. Som det påverkar intäktsraden så att säga. Mm. Bufferterna som ligger inlagda nu i budgeten, det är hela 59 miljoner. Så att vi skär inte ner någonting av verksamheten, utan det finns utrymme att sänka skatten helt enkelt. Och nu är det dags att Tyresöborna får behålla lite mer av pengarna efter alla år av uppoffringar också.
En skattesänkning är ett sätt så att säga att använda de här pengarna som idag ligger i styrets buffertar. Det finns ju också andra sätt att använda de här på. Vad säger du om det, Marie Åkestadter?
Ja, vi har ju valt att fördela ut pengarna, rikta dem dit vi tycker de gör mest nytta. Till miljö- och klimatåtgärder har vi lagt 20 miljoner kronor. vi ser att det är helt nödvändigt om vi ska nå våra klimatmål och miljömål. Vi är som sagt oroliga för att vi inte kommer se så mycket miljö- och klimatarbete från det nya styret. Hittills har det inte hänt så himla mycket i den nya nämnden. Och vi väntar på rapporter, alltså hur går det? Hur lägger vi till när det gäller våra klimatmål? Vi har inte fått en återrapport när det gäller klimatplanen, inte trafikstrategin och inte cykelplanen. Det är mycket som vi väntar på. Sen har vi, om vi släpper den biten, så har vi satsat 15 miljoner kronor till socialnämnden, arbetsmarknads- och socialnämnden. Och här ser vi också att vi behöver ju arbeta mycket mer förebyggande. Det nämns som alla pratar om gängkriminaliteten. Ja, alltså det förebyggande arbete är det bästa man kan göra. Och nämnden ligger back nu 25 miljoner kronor, så det finns verkligen behov. Och sen har vi lite andra åtgärder också. Men jag tänker att jag passar över ordet också till nästa person som inte jag ska prata om, bara om vårt.
Precis, vi har ju Centerpartiet också. Det har vi lyckligtvis Hannes Sofia Karlsson här också. Du får berätta om hur hade ni tänkt använda de här pengarna som faktiskt finns över i budgeten?
Vad hade vi inte tänkt att använda dem till? Nej, men vi har ju ganska många yrkanden i vår budget. Jag tänker att jag inte ska rabbla alla, för då sitter vi nog här hela natten. Men dels när det gäller samhälls- och byggnadsnämnden eller hållbarhetsnämnden, så ser ju vi att vi måste fortsätta arbetet med att effektivisera stadsbyggnadskontoret för att kunna lösgöra ännu mer pengar. Effektivisera de projekt vi har som idag kan vara väldigt långtgående och bli väldigt kostsamma. Vi har incitament, det vill säga att när entreprenörerna klarar sin byggtid så får de extra pengar. De pengarna ser vi passa bättre till vår välfärd i kommunen. Då löser man också ekonomi, men det är ett arbete som kommunen behöver göra. Men vi ser också att man behöver ändra arbetet i skolan. Bara för att ta ett exempel, innan budgetprocessen började så var jag och en annan centerpartist på politikerträff med Sveriges lärare. De pratar om att de inte har internet, så att de kan inte checka in ut barnen när de står på skolgården. Har vi sådana problem så behöver vi lägga mer pengar så att varje skoldag funkar. Där behöver vi lägga mer pengar. Men också i det förebyggande arbetet, både när det gäller klimat, miljö, men också framåt med vad tänker vi när barnen lämnar skoldagen. Då har vi fritids, men alla barn som kanske inte går dit, vad ser vi där? Och där la ju vi ett yrkande på att göra fritidscheckar till exempel. Vi har räknat på att det skulle kosta ungefär 6 miljoner och det är någonting som är hållbart. Det är också något som är förebyggande, för vi kanske får ut fler barn att vara aktiva i föreningslivet eller att de kommer igång med någon idrott. Det är en sån otroligt liten peng för en investering i en ungdomsliv. Det vill vi lägga pengar på.
Precis, och vi hör ju också här att de här 60 miljoner eller 59 miljoner kronor i buffertända kan ju räcka till ganska mycket. Och det är ändå så att du antyder att det finns möjlighet att faktiskt plocka fram ännu mer pengar. Kommunen har ju ett kontinuerligt förbättringsarbete som vi har sett genom åren faktiskt ger resultat varje år. Så att det är inte osannolikt att vi faktiskt kommer få loss pengar på det sättet också, om nu kommunen, tjänstemannaorganisationen, får fortsätta jobba med de här effektiviseringarna under det nya styret här. Vi hade ju den här skattesänkningen på 30 öre som vi föreslog Heinz, men även vi har ju faktiskt plats med lite ytterligare satsningar.
Ja, just det. Och det är ju så som vi sa, buffert var 59 miljoner. Vi har en skattesänkning med 30 öre, det är 49 miljoner. Vi har också gått med på det som styret har lagt in som en, vad ska vi säga, kudde eller minskad en demografijustering som kommer att drabba skolan. Och där finns det då 20 miljoner avsatta för att dämpa den här demografijusteringen. Utöver de 20 så vill vi satsa ytterligare 5 miljoner som också ska gå till skolan, för vi ser att skolan är definitivt det som vi måste satsa på. Hanne och Sofia berättade ju om vissa insatser vi är också väldigt måna om, till exempel att skolbiblioteken ska vara bemannade och liknande. Och utöver det vill vi också lägga 5 miljoner till äldreomsorgen i kommunen. Vi ser att vi blir vi blir allt äldre och vi är många fler som blir äldre också. Så där behövs det satsningar både nu och ännu mer i framtiden.
Precis, och när vi säger äldreomsorgen så är det hela den verksamhetsområdet då, som också inkluderar omsorg om personer med funktionsnedsättningar.
Absolut.
Marie, du hade ju lite fler saker som ni vill ha med i budgeten från Miljöpartiet. Visst.
Ja, vi vill ju lägga 10 miljoner kronor på barn- och utbildningsnämnden också, och det ska bland annat gå till skolbibliotek, stärka dem. Varje skola ska ha ett bemannat skolbibliotek, tycker vi. Och vi vill också satsa på utemiljöerna i varje skola med gröna skolgårdar, kan vi säga. Med mycket träd och buskar och genomsläppligt material. Det här hänger ju också ihop med klimatanpassning. Mindre asfalt helt enkelt och mer grönt. Och vi vill öka tillgängligheten till elevhälsan och också nå målet om 50% ekologisk mat som vi har. Det har backat lite där, så det behövs mer pengar om vi ska kunna nå det. I kultur- och fritidsnämnden så vill vi satsa på, vi har lagt 1 miljon kronor för att inrätta en parklek här. Bemannad parklek som Stockholm. De har 44 stycken, lite olika utformade med massa spel och lek ute och inne. Och ibland finns det djur också. Och där tänker vi att det skulle kunna finnas i Tyresö också. Vi la ju en motion om det också tillsammans med er i Liberalerna nu. Men sen hade vi ju då en hel del yrkanden som vi inte har pratat om. Bland annat det här med att vi ska intensifiera klimatarbetet och följa klimatplanen så att vi når våra mål. Och inrätta Barnsjöns naturreservat. Det blev ju avslag på det.
Ja, precis. Det blev avslag på det yrkandet faktiskt. Och det var ju, det var ungefär vad vi befarade faktiskt. Att intresset för att inrätta det naturreservatet kanske inte är så stort hos styret egentligen.
Det kanske inte är det, och vi hade på samma fullmäktige så hade vi också en delårsrapport. Och vi hade ju förhandlat in en del i det tidigare styrets budget. Bland annat att det skulle ske ett samråd i Barnsjöns naturreservat i år. Det är ju tveksamt, visar sig i delårsrapporten.
Ja, vi såg i delårsrapporten att många av de projekt som drivs av samhällsbyggnadskontoret då, att de faktiskt står still eller har väldigt långsam progress nu. Och det kan ju bero på omvärldsfaktorer, men det kan också bero på att intresset hos styret för de här projekten är inte lika stort som för oss då när vi tog nämndplanen för kommunstyrelsen som de här står angivna i faktiskt.
Ja, men jag tycker vi kan återkomma till Barnsjön och kanske ett eget program om det.
Ja, precis. Det vill jag säkert kunna få återkomma till. Det finns säkert anledning till det, verkligen. Alltså. Om vi håller oss kvar vid budgeten här, så det är inte bara de ekonomiska förutsättningarna. Vi har hört de här buffertarna på 59 miljoner kronor, vilka satsningar man skulle kunna göra, alternativt att man skulle kunna sänka skatten en del för Tyresöborna då. Budgeten handlar ju också om konkreta politiska förslag. Så det vi egentligen fattar beslut om i fullmäktige, det är inte bara en budget för 2025, utan också någonting som heter kommunplan för 2025 till 2028. Det är en mer långsiktig historia. Så den här uppdateras ju årligen då, men har tidsfönster på 4 år då. Och där finns ett antal politiska uppdrag angivna. Om vi jämför kommunplanen i år då med den som från förra året, så ser vi att mycket av det finns kvar. Och det beror på att det finns många punkter här som de allra flesta partier håller med om. Men det finns också ett antal nya saker nu som Socialdemokraterna och Moderaterna har fört in i kommunplanen. Finns det någonting där som är speciellt då? Och vad tycker vi om det? Jag lämnar ordet till Hannes-Fia.
Nej, men min första spontana tanke när jag satt och läste styrets budget- och kommunplan, det var ju att den inte sa så mycket. Den var väldigt svävande. När vi jobbade med kommunplan och budget så försökte vi hitta konkreta saker som ska gå att följa upp. Men om jag då får ta ett exempel från arbetsmarknaden och socialnämnden, där vi vill jobba med så mycket förebyggande åtgärder som möjligt. Men vi har ju också sett att om vi behöver göra insatser som att flytta en person från kommunen, att vi också behöver stärka vad händer när personen ska tillbaka. Det har vi inte idag på ett sånt sätt så att vi kan göra en god uppföljning med hur tar den här personen emot, vilket stöd får den och hur får man tillbaka den till fungerande livssituation i Tyresö. Det är en konkret sak som vi vill att lägga pengar på så att man kan stärka upp socialtjänsten där. Vi kan inte se att styret har sådana konkreta mål att följa upp eller riktningar till tjänstepersonerna. Vilket gör att det blir väldigt svårt för tjänstepersonerna att leverera bra politiska uppdrag. Eller liksom ge det politiken vill ha för att kunna säga att vi har gjort vårt jobb som politiker.
Så är det en sak som du tycker verkligen fattas då i kommunplanen för att den här ska vara komplett egentligen?
Ja, ett av flera exempel.
Ett av flera exempel. Men det finns ju ändå en del nyheter som har förts in. Jag kanske ska vända till Marie då också. Vad är den största nyheten kanske i kommunplanen?
Det var ju faktiskt en ny sak här som styret har fört in. Och det är ju äldreboende i Björkbacken som ska byggas. Och ja, Mats, vad säger du om det?
Ja, alltså det här det är ju en ny gammal punkt där. Den fanns ju inte med i kommunplanen förra året. Men vi hade den uppe så tidigt som 2018. Det var ju en av Socialdemokraternas viktigaste frågor i den valrörelsen. Och då ville man ju då återstarta äldreboendet då på Björkbacken. Men det har vi ju utrett under ganska många år. Vad kom vi fram till då, Marie?
Ja, att det var inte lämpligt. Det skulle inte bli bra äldreboende. En gammal byggnad som inte lämpar sig. Blev alldeles för stora rum för vissa. Så det blev hyror på uppåt 14-15 000 kronor. Det var ju också så att antalet platser skulle halveras från 80 till 40. Vilket innebär en dyr drift. Och Tyresö bostäder skulle få ekonomiska konsekvenser som var ganska allvarliga. Kommunen kan inte heller lägga sådana ägardirektiv. Det är olagligt. Så det var en omöjlig ekvation. Så att, vi får ju se hur de ska kunna klara det här. Men det är ju intressant att de lägger ett planuppdrag. Det är redan gjort. Och i den här budgeten så finns det alltså en projektgrupp och konsulter. Men det står ju ingenting om hur mycket pengar det är egentligen. Det visar också på att det inte är transparent den här budgeten. Vi får inte svar på hur stora kostnaderna är.
Nej, precis. Det finns ju ingen prissättning på det här huvudtaget. Vi vet ju sedan de utredningar som har pågått sedan flera år tillbaka att det här skulle bli väldigt dyrt och inte alls kostnadseffektivt. Det är också därför som vi har tagit ett beslut om, för ett par år sedan då, om att uppföra ett nytt kommunalt drivet äldreboende i Strand. Och det verkar ju alla vara överens om, och vi har inte sett någonting att nya styret skulle ändra på det heller. Och det här gör ju det att när det väl står på plats så uppfyller det de behov kommunen har av äldreomsorgsplatser under lång tid framöver. Så att starta ytterligare ett kommunalt drivet äldreomsorgsboende i Björkbacken, det finns det helt enkelt inget behov för. Inte just nu i alla fall, det kanske dröjer 10-12 år till dess.
Ja, och det gjordes ju utredningar, projekteringar och det är mycket pengar som har blivit till förgäveskostnader också. Så att, jag vet inte hur mycket det är, men Tyresö bostäder fick tillbaka 10 miljoner kronor. Sen hade vi också i Bondevägen en utredning, det kostade ett antal miljoner kronor. Alltså vi kan ju inte hålla på och spendera skattebetalarnas pengar på det sättet, tycker jag.
Nej, och de kommer ju rulla iväg nu för att planuppdrag är inte gratis heller. Och det kommer ju ta ett par år att få till en ny plan för det här. Och det kommer vara väldigt mycket tjänstemannatid och konsulttimmar som går åt där och göra alla de nödvändiga utredningar som finns i ett planuppdrag.
Ja, och jag frågade ju också vad finns det några pengar i investeringsprogrammet för Björkbacken? Nej, men det gör det ju inte. Men styret har ju kommunicerat att vi fortsätter att investera i Björkbacken. Men vilka investeringar då?
Nej, det finns ingen punkt i det här investeringsprogrammet överhuvudtaget faktiskt. Sen överhuvudtaget är det här problematiskt. Björkbacken är ju en fungerande byggnad egentligen. Även om den inte fungerar för äldreomsorg så fungerar den för helt andra saker. Och där har vi Liberalerna lagt ett yrkande om vad man skulle kunna använda de här byggnaderna till istället. Jag ska lämna över till dig, Heinz, då.
Ja, tack för det. Jo, vi tycker ju att den här byggnaden som är en rejäl kåk och väldigt centrumnära och bra läge skulle till exempel lämpa sig väldigt väl för studentbostäder. Vi gör ju en uppgradering nu av gymnasiet till exempel, där vi kommer att introducera på nytt högskoleförberedande program. Så varför inte studentbostäder?
Nej, precis. Och det kan ju även vara för studenter som studerar på en annan plats än i Tyresö. Högre studie kanske, Södertörns högskola eller så. Det är inte så att alla studentboenden måste befinna sig precis vid campus. Så att säga.
Absolut. Och ungdomar behöver ju första bostäder och komma in någonstans också.
Precis, och läget är onekligen centralt. Det är precis vid bussterminalen.
Absolut.
Ja, vårt förslag är alltså att göra studentbostäder på Björkbacken istället. Vad tycker ni om det från Centerpartiet?
Ja, nej men vi i Centerpartiet var ju tydliga när Björkbacken var uppe förut att vi tycker att det inte är ekonomiskt försvarbart att renovera, fixa upp så att det ska vara ett äldreomsorgsboende där. Sen ser ju vi att det är trevligt om det kommer nya människor in i kommunen och studenter, de som studerar på annan ort, men också våra egna ungdomar att få en första lägenhet. Det är ett väldigt bra förslag, så att jag får väl säga att jag är väldigt glad för det förslag som ni har lagt, men jag är väl också lite avvis att jag inte hann lägga det först.
Ja, men då kan jag flika in då att vi vill ju också utreda behov och användningsområde, lämpliga användningsområde. Det kan ju vara bostäder för unga, äldre och studenter, grupper som står långt bort från bostadsmarknaden. Vi yrkade ju på att avbryta planuppdraget och det gick ju inte igenom. Men det var ju faktiskt ett yrkande på fullmäktige som gick igenom som var ert liberalerna, så det var ju ganska roligt.
Ja, just det. Det stämmer. Jag tror att det var väl det enda yrkandet från oppositionen överhuvudtaget som gick igenom. Och det var ju det att vi yrkade på att man ska följa kommunens beslutade investeringsprocess. Och det låter ju som en självklarhet, men de facto så följer vi ju inte den i fallet med Björkbacken. Så därför tyckte vi att det yrkandet var på sin plats för att klarlägga det. Och det höll ju på att bli avslag på den också, ska vi säga. Men i sista sekund så fanns det ju styrets fullmäktigeledamöter att det kanske är bra att faktiskt stödja det yrkandet i alla fall. Så att vi fick igenom det. Det var väl en liten seger då för oppositionen.
Men det var ju med hjälp då av fullmäktiges ordförande, kan vi ju lägga till.
Ja, vi fick en liten teaterviskning där från podiet hur man borde rösta i församlingen faktiskt. Ja, en annan sak man kan lägga in kanske i bästa fall det här med att ta ett helhetsgrepp på Breviksalvön, det är ju att titta över den här strategin för Östra Tyresö som finns. Den som idag säger att i alla våra omvandlingsområden ända bort nästan till Duviksudd så ska man då dra in kommunalt vatten och avlopp. Och vi har ju sett hur kostnaderna ökar för det här för varje etapp. Så det är knappt skäligt idag faktiskt för de allra sista etapperna. Det är ju stora pengar det handlar om. Vi från Liberalernas sida ser ju hellre då att man tittar på om man kan införa lokala vatten- och avloppslösningar. Där man till exempel kan avsalta vatten i samfälligheter och så. Eller har lokala reningsverk för avloppshanteringen då. Det skulle ju vi vilja se. Vi skulle vilja tolka in det i begreppet ett helhetstag för Breviksalvön så att säga.
Ja, och det vill ju vi i Miljöpartiet också se.
Jo, precis. Vi har ju en samsyn på det med Miljöpartiet med de här privata VA-lösningarna. Men hur ser ni på det då, Centerpartiet?
Ja, nej men dels så är det ju första frågan som du och Marie pratade om där med tomtgränser. Och där ser ju vi i Centerpartiet att det är viktigt att bevara den natur som finns där ute. Men också att man inte förändrar områdena allt för mycket. Vilket är en risk om man börjar ha väldigt många småhus. Även om det är grönområden så kan det bli väldigt mycket hus som poppar upp och det blir lite trollbäckenkänsla av det. Och det vill vi inte ha där ute från Centerpartiet. Sen ser ju vi att de lösningar som är ekonomiska för personer som bor där ute, de är alltid bra. Men vi måste också då i de processerna också kunna försvara och förklara att det är en kvalitet som också håller så att det inte är någonting som gör att vattenkvalitet till exempel sänks. Men alla lösningar som möjliggör att varje medborgare har lite mer kvar i fickan känns som ett bra förslag i dessa tider.
Ja, precis. Jag tror att de här omvandlingsetapperna har hållit på i 20-tal år och kommer att hålla på i många år framöver också. Så det är också en fråga vi säkert kan komma tillbaka till. Men vi kan konstatera i alla fall att vi fick igenom ett yrkande då från oppositionens sida. Det var att vi skulle följa investeringsprocessen. I övrigt så är det ju faktiskt styrets budgetförslag som gäller nu. Och om vi då tittar på det, jag skulle fråga dig Heinz, vad får det här styrets budget egentligen för konsekvenser? Vilka effekter medför den egentligen?
Ja, den effekten som vi pekar på är ju att i och med att vi inte sänker skatten nu så kommer Tyresö ha högst skatt av alla våra grannkommuner. Vi vet att Haninge sänker med 23 öre nu till exempel. Vi såg också nyligen en rapport om att Tyresö faktiskt är en av de kommuner som har högst antal byggstarter första halvåret i år. 396 lägenheter om jag inte kommer ihåg fel. Vi har mycket byggetapper fortfarande i norra Tyresö centrum och i Bäverbäcken också. Så på sikt kommer vi ha en inflyttning här och ska Tyresö fortsätta vara en attraktiv kommun ska vi också ha en konkurrenskraftig skattesats tycker jag. För Tyresöbornas bästa.
Precis, och det som du säger det här att vi kommer få högst skatt av alla våra grannkommuner. Nacka har ju traditionellt sett en ganska låg skatt, likaså Stockholms stad. Men nu kommer vi alltså även ligga högre än både Värmdö, Huddinge och Haninge. Så är det med det. Tiden kanske är ute för oss idag så att det kanske är dags att runda av. Och om några veckor så blir det ett nytt program. Vi får se vad det kommer att handla om. Idag har vi fokuserat på budget. Då kanske det blir mer andra sakfrågor som vi kommer att prata om. Tack för att ni lyssnade idag. Så hörs vi igen.